Sportbladets Premier League-podd en måndag. Vi har lite svårt att hålla de där tisdagarna som det är tänkt att vi ska spela in.
Måndagar är ju bättre.
Måndagar är på många sätt bättre. Man får en lite mer närhet till matcherna man ska prata om. Men man missar ju alltid måndagsmatchen. Det var väl ingen höjdare just ikväll. Det är FA Cup-vecka. Så jag är lite rosslig på halsen. Jag ber om ursäkt på det i, liksom på förhand. Att det kan harklas lite. Så är det när man har... När det, vi kliver ju snart in i februari, va? Nu har jag redan vabbat i en och en halv vecka här.
Så. Jag tänkte precis säga att det är...
Så det är väl dags för en själv att bli sjuk då. Men Kalle, du stod ute i kylan igår så, och coachade försäsongsfotboll.
I dunjacka, oerhört oskön försäsong i år med tanke på att hela januari har varit väldigt kall. Och det ser väl ut enligt prognosen som att det ska fortsätta vara det. Så att just nu är det bara att bita i det sura och genomföra det som ska genomföras i 3-7 minus om kvällarna.
Mm. Jag såg någon bild där du såg oerhört glad ut. Cirkulera på Twitter.
Mm, jag såg
du,
också
du hade ett stort leende påklistrat på läpparna.
Ja, det var nog påklistrat.
Aha, okay.
så kul var det inte att stå ute i 4 minus och lätt snöfall, men skenet kan ju bedra också. Mm. Nej, men det är kul att matchandet kommer igång, men som sagt, det är ju alltid trevligare om försäsongen är lite lättare att genomföra än vad den är just nu.
Målsättning för 2019 då, för Karlberg?
Nej, vi vill vara med och slåss i toppen. Vi slogs i toppen i fjol, så det ska vi göra igen.
Och då pratar vi
Division 2, norra Svealand. Mm.
Gå och kolla, gå stöd Karlberg, gå stöd Kalle Karlsson, ni som gillar Premier League-podden. Det är ett bra sätt att stötta oss. Absolut. Du vill säga något, Freja?
Ja, jag vill bara klargöra en grej. Jag fick ett jättelångt mejl häromdagen och så svarade jag inte på det för att jag tänkte att nej, kan vi ta upp det här då i podden så kan vi klargöra det för alla som undrar. Mm. Och skriver det jättelångt, men jag kan bara läsa lite i början. Hej Frida, jag har undrat under hela denna Premier League-säsongen varför du är så anti-Spurs. Det kvittar om de vinner, du tar alltid upp något annat i motståndarlägret. Deras spelare är så bra, bla bla bla. Men som efter United-matchen, alla såg att de var jämna första halvlek. Och sen var det Spurs mot Uniteds målis. Men du var så glad att United vann. Och du tyckte att de vann rättvist. För Lindelöf gjorde high five. Och nu senast Liverpool vann knappt. Ja, du förstår vad jag menar. Ja. Och jag vill bara säga att blir oerhört förvånad att någon tror att jag är anti-Spurs. Vilket jag verkligen inte är. Sen kan det väl ibland bli så att om den ena i podden hyllar ett lag så kanske man kommer med en antingen att man säger någonting annat som väger emot. Vi kan ju inte sitta och hålla med varandra hela tiden heller.
Nej, och det där är ju också sådär att den intressanta historien kanske inte alltid är det ena laget. Den intressanta historien kan ju finnas på den ena sidan av planen även om matchen har varit jämn.
Ja, precis. För övrigt så kan jag ju, om det är någon som undrar, jag håller ju på Charlton då, det känner alla till. Min storebror är die hard Spurs-fan, alltså riktigt stort. Min syra däremot är die hard Chelsea-fan. Så att jag har lite av varje också i min släkt. Om det är någon som undrar, så här vill gräva i vad mina släktingar har.
Sen är det väl en klassiker det där att många supportrar är lite känsliga och de är det ganska ofta. Så att ena veckan då har man varit för hård mot Arsenal och nästa vecka har man varit för hård mot Liverpool och nästa vecka har man varit för hård mot United och nästa vecka har man varit för hård mot Spurs. Det brukar sällan gå att blidka alla.
Nej, och med tanke på att vi har suttit och sågat United under José Mourinho så är det nog ganska gött för deras supportrar att få höra lite positivt med all rätta eftersom det finns mycket positivt att prata om United just nu. Så att, det var det.
Ja, det var det. Så där är det ibland. Vi får väl anledning att adressera det problemet kanske här då när vi ska prata om Manchester United, Arsenal, och vi faktiskt kommer behöva prata mest om Manchester United för att nu får vi börja ta Ole Gunnar Solskjær på riktigt allvar. Han har ju hanterat alla utmaningar som har ställts inför honom med högsta betyg skulle jag säga. Han tog över en trupp som var splittrad, som var omotiverad, som var trött. Han har fått dem, till och med Alexis Sanchez är med nu och ser ut som Alexis Sanchez igen. Även den typen av utmaningar har ju Ole Gunnar Solskjær hanterat, ja, men prickfritt egentligen.
Ja, jag tycker väl om det är någonting vi ännu inte har fått se från Solskjær så är det ju hur han hanterar en förlust. För någon gång kommer den där första förlusten komma. Och då är frågan hur kommer det bli då? Alltså hur kommer han försöka liksom hålla ihop den här fina mentaliteten som de nu liksom har match efter match? Hur återfår han den då efter ett nederlag? Så det blir intressant och det har han ju fortfarande framför sig. Men i övrigt håller jag med om att jag var ju övertygad om att det här var rätt steg för United att ta in en caretaker. Men jag är ju förvånad över hur pass stor skillnad det faktiskt är och hur mycket skillnad en tränare trots allt gör i slutändan. Och det skulle väl inte förvåna mig om vi sitter här i slutet av säsongen och det blir en ganska stor debatt om huruvida han borde ta över permanent. Det måste ju onekligen vara skönt för United att veta att vi har en tränare just nu som faktiskt är väldigt bra. Det hade ju varit betydligt mer prekär sitt som det hade varit tvärtom om man hade känt sig otålig att ersätta honom.
Ja, alltså att det skulle bli en förbättring det tror jag nog ändå många kunde se. Men nu har han ju hanterat den ena utmaningen efter den andra och även om jag tror faktiskt jag sa det där när de hade slagit Cardiff att de hade ett gynnsamt schema och 5 raka segrar, det kunde man ju verkligen gissa att de skulle ta. Sen hade de Tottenham borta på programmet och den såg ju väldigt, väldigt tuff ut. Mm. Och jag gissade att sviten skulle brytas där. Nu är det 8 och det är fortfarande ett ganska gynnsamt schema i ligan nu som kommer. Så det kan liksom bli upp mot 10, 11 raka segrar innan de här tuffa matcherna i Champions League och så vidare. Men ibland kommer man in i det där flowet. Nu som ett brev på posten var Neymar skadad och missar första mötet här nu då, med all säkerhet. Och det, ibland kommer man liksom bara in i det där att saker och ting bara rullar ens väg. Och jag tycker det är en sån där grej som man kan se på Alexis Sanchez. Det är ju inte lätt att få igång honom plötsligt. Dels med hans skadehistorik och så vidare, hans fysik har ju inte varit något bra under det här året och han kommer från en skadefrånvaro nu igen, men det blir ju också en sån där effekt av att han dras ju med av att alla andra plötsligt går bra och känner plötsligt att ja, ska jag överhuvudtaget ha en sportmössa här och få några spelminuter och inte sänka mitt marknadsvärde ner i källaren, då måste jag skärpa till mig. Så att hans jobb blir ju lättare av att han har lyckats väcka liv i de andra. Och då får han Lukaku och Sanchez bara med automatik. Och det, då blir ju liksom, när han får igång dem också, då kommer han ju inte behöva nöta på Rashford och de här heller. För då kanske i den där lite lättare matchen, då kanske de kan varva med att spela Lukaku då, eller Sanchez eller någon annan.
Mm.
Och då blir liksom, ja, då är man inne i den där goda cirkeln som bara snurrar på och behöver inte nöta på ditt material. Ja, men då blir de förmodligen inte skadade heller och då kommer det vara ännu större chans att göra bra resultat. Och gör du ännu bättre resultat, ja men då kommer de vara ännu gladare och då är liksom allt bara snurrar på. Mm. Så att, det är bara att lyfta på hatten. Sen tycker jag väl i och för sig att omvärlden underskattade Solskjær när han tog det här jobbet. Jag tror att vi har en, dels vi i media, kanske framförallt vi i media, vi vill ju gärna bygga historier och sådär. När någon spelare går från spelare till tränare så tror jag att vi överskattar det här av att det var en spelare som sprang runt med lagkaptensbindeln och liksom var Didier Deschamps och sådär. Då vill vi bygga en historia kring att det blir en helt otroligt bra tränare av bara automatik av den anledningen. Patrick Vieira. Mm. Han har haft lagkaptensbindeln, han var stor ledare. Thierry Henry. Alltså, det blir så. Solskjær har ju aldrig varit någon ledartyp som spelare. Mm. Han var en reserv som hoppade in och gjorde mål som supersub. Men det innebär ju inte att man inte kan vara en bra tränare. Hans tränargärning var ju underskattad när han tog det här jobbet. Han har ändå lett Molde till ligatitlar. Det är ingen klubb som historiskt sett är liksom den största i Norge, utan de har inte vunnit på många år när han lyckades med det. Och just det där Cardiff-historien ja. Är ju den som har svärtat ner. Men jag menar ju på att han var ju bättre lämpad för det här jobbet när han hade Cardiff-erfarenheten än om han inte hade haft Cardiff-erfarenheten. Han lärde sig väldigt mycket av det. Men så kommer inte fotbollsvärlden resonera.
Mm. Ställer upp med en 4-3-3 i fredags då mot Arsenal. Jag fick då se Lindelöf och Erik Bailly tillsammans i mitt försvaret.
Jag skulle säga att det var en diamant han ställde upp med två forwards. Lingard 10.
Lingard 10, ja.
Så kanske men det är en definitionsfråga.
Men Pogba till vänster på mittfältet.
I den trean, ja.
I den trean, ja, precis. Med andra Herrera. Och Nemanja Matić ju i en sån här position som man vill se honom i på något sätt. Där han har ändå varit som bäst. Men ingen Rashford och så vidare. Man ställde ju ändå upp med ett kupplag på något sätt. Och lyckades behålla den här fina känslan. Och flera spelare som var väldigt, väldigt bra. Romelu Lukaku med 2 assist. En passningsfot, det har han inte haft på bra länge alltså.
Nej, han... alltså,
första han till Sanchez är ju jättefin.
Han är ju en märklig figur, Lukaku, alltså, för att han blandar ju högt och lågt, och mest lågt ska jag säga. Jag tycker det är väldigt sällan som han framstår som en begåvad fotbollsspelare, men de här assisterna var ju väldigt fina. Den första var ju genial, och den andra var ju också väldigt bra, just att han inte förivrade sig och slog den där raka passningen in, utan han hittade en snett bakåt som var det bästa alternativet. De assisterna var matchavgörande. Han får med rätta massor av credit med det. Det var väl egentligen de touchen som han hade som var bra. Sen tog han en massa bra löpningar, men hans touch i övrigt var väl sisådär, tyckte jag faktiskt. Han var ganska tafflig med boll, som han har varit den här säsongen i övrigt. Men ingen kan snacka bort att han gjorde 2 matchavgörande assist, och han var en del i den taktiken som blev väldigt effektiv.
Det vore intressant att veta hur Lukaku resonerar efter allt det här. För det har ju varit alltså, väldigt mycket snack om att Pogba mår så himla bra nu, och Rashford får en massa förtroende, och Lingard får också en massa förtroende. Men man undrar ju vad som försiggår i Lukakus huvud, för han värvades ju in för en massa pengar och var ju tänkt att vara etta i rangordningen. Och nu är han helt plötsligt inte det. Alltså resonerar han att han vill vidare till en annan klubb där han är första val, eller är han nöjd med att sitta på bänken här för det mesta och sen så får starta i cupmatch och sådär? Det vet man ju inte riktigt.
Jag tror att man kommer att utvärdera, han och hans agenter kommer utvärdera situationen under våren, se om det fortsätter på det här sättet. Det kom en hockeyreporter rakt in i podden här och snodde sin jacka, så därför kom jag av mig med mitt resonemang. Men jag tror att Lukaku och hans företrädare kommer att utvärdera hur våren utvecklar sig. Det är inte omöjligt att någon där tar en skada, så det är i alla fall han som spelar i slutet av säsongen, och då kommer de kunna visa på att han ändå startar med parten av matcherna. Men skulle det vara så att han är helt åsidosatt i vår, då är det klart att de har lite att fundera över.
Mm. Lukaku, vad är han nu? 26? 25, 26?
Han är väl 93, va?
Jag tror alltid att han är äldre än vad han egentligen är.
Vet han var ju så otroligt ung när han började vinna skytteligor borta i
Belgien.
För den
13 maj 93 i Antwerpen.
Ah. Ja, så 26 i maj då, helt enkelt. Ah. Det är klart att han är inte en spelare som i det här skedet av sin karriär kommer att acceptera vad andra fjol till en Marcus Rashford.
Samtidigt tar han ju inte sådär superhögt marknadsvärde som han hade när den här affären gjordes och de betalade massa pengar. Vilken toppklubb ska köpa honom och sätta in honom så given etta? Det är inte så att Real Madrid kommer att köpa honom.
Alltså,
ja, men är det superintressant för honom då? Det kanske är. Och då, ja, absolut, de skulle ju kunna göra det. Har de pengar för det så... skulle det kunna vara intressant då.
Sen är det också en hälsosam miljö just nu för många spelare, har vi ju sett.
Svårt att tro att de har råd med den lönekakan, va?
Ja, antagligen. Han har väl väldigt höga.
Men det är ju det som är så intressant också, när man inte riktigt... Du har inte den insynen riktigt i Premier League som du exempelvis har i Allsvenskan, har man lite bättre koll på vad det är för typ av människor. Alltså du vet om att nej, men den här spelaren är ganska så här, är väldigt målinriktad och skulle aldrig kunna tänka sig att vara andra fiol. Men alltså jag tycker det är lite svårare ändå att nå in
Premier League-spelarna
på det sättet. Mm. Men jag läste ju, Jesse Lingard hade ju skrivit sin historia på den här Players Tribute förra veckan var det väl. Och det var ju oerhört intressant att läsa, för där fick man ju en helt annan uppfattning om honom än vad man har haft tidigare. Han har ju sett som någon sorts, som pajasen i laget, och han springer runt och han ler hela tiden och skojar och tjoar och kimmar, och det känns inte så seriöst. Men sen när man läser hans historia om hur mycket han har kämpat och med hans skada där, när han såg alla sina kompisar, jämnåriga vänner, bara springa iväg medan han låg skadad på en soffa ganska länge och spelade i de här lite lägre klubbarna och kämpade sig uppåt, och han var liten och stödet från hans morfar. Alltså man får ju en helt annan bild av honom som människa och person, och det är väl där jag känner att jag har inte riktigt koll på vad som försiggår i Romelu Lukakus huvud på samma sätt. Det känns inte som att jag känner honom på det sättet.
Han skrev ju också en väldigt stark berättelse i somras.
Det
handlade ju väldigt mycket om
tuffa uppväxten. Alltså.
Ja, men tuffa uppväxten, men hans relation till liksom det belgiska landslaget och sådana saker. Det handlade ju inte så mycket om hans karriär i klubblaget och sådär. Hur han, där var ju också väldigt mycket en spelare som hade liksom överkommit allt det här och tagit sig dit han ville. Nu blir det någon slags annan utmaning för honom när han har tagit sig hela vägen upp till en av världens största klubbar, varit given startspelare, fått alla möjligheter och sådär av en tränare som själv har värvat honom och så vidare, alltså Mourinho då, inte lyckats förvalta det riktigt. Nu blir det en helt, det blir på något sätt ett nytt kapitel i hans liv ju, när det kommer spelare underifrån som Marcus Rashford, som ju har varit fantastisk så här långt under Ole Gunnar Solskjær. Och som ju på många sätt tror jag är en spelare som Manchester United i det här läget verkligen behöver, ska vara deras liksom focal point. Men han är local lad, han är ung, han ska bära det engelska landslaget förmodligen framöver till stor del. Och sådär, det kommer vara väldigt viktigt för Manchester United att ha den figuren i sitt lag när de nu ska bygga upp det här igen och ta sig tillbaka till den positionen där de såklart ser sig själva fortfarande.
Men det är ju det som är så fint också, om vi pratar om att det inte kanske fanns någon speciell historia runt Solskjær, alltså som spelare och vem han var i Manchester United. Det här känns ju ändå lite som att Sir Alex är tillbaka till viss del, med tanke på hur extremt mycket Solskjær ser upp till honom. Det blir ju så oerhört tydligt. Så alla de här åren sedan Sir Alex lämnade, där det har gått liksom antingen för mycket åt höger eller för mycket åt vänster, sällan rakt fram. Nu känns det som att Solskjær har liksom tagit tillbaka det här lite grann som gjorde Manchester United så himla bra. Och det är lite som att, nu lever ju Sir Alex fortfarande, men lite som att hans ande ändå liksom är med hela tiden.
Ja, precis. Ja. Nej, det har ju blivit väldigt mycket Sir Alex nu, och han har varit nere på träningsplanen och så vidare. Och Solskjær har ju inte liksom missat ett enda tillfälle att få in Sir Alex när han snackar på någon presskonferens, varken innan han liksom sen börjar rada upp segrar efter.
Absolut, men sen har jag också tonat ner Sir Alex betydelse för spelarna just i det här skedet. Han har sagt att det är inte så att Sir Alex har varit nere och
Nej, och det är klart att det inte har varit det fattar väl vem som helst.
Ja, men det gick ju mycket rykten om att det var liksom han mer eller mindre kom med pointers till Solskjær, han skulle få igång det här igen.
Men det där tycker jag är lite respektlöst också. Ja, återigen, exakt. Alltså jag tror att man har fel bild av det här. Återigen, jag går tillbaka till det där. Hade det varit en Didier Deschamps som hade sprungit runt med lagkaptenens binden och sådär, då hade media målat ut det här till att det är den stora ledaren som gjorde för det här uppdraget. Men vi har ingen koll på vem som är en bra tränare. Underskatta liksom Solskjær. Jag tror att det också är bilden av honom, att han har inte varit den här som har varit han är lite gladlynt och han är norrman och så vidare. media har svårt att se att det här kan också vara en tuff tränare när dörrarna är stängda. Den bilden ser man inte, utan jag tror att man liksom tar för givet då att han kommer in som någon nickedocka och Sir Alex ska sitta ovanför liksom och bestämma. Det är inte den bilden jag har, och det är liksom, jag tycker att det är lite respektlöst faktiskt mot honom.
Jag tror snarare att Sir Alex, han har nog aldrig varit lugnare än nu, alltså sen han slutade. Jag tror han litar betydligt mer på Solskjaer än vad han litade på Mourinho.
Ja, det tror jag också.
Men Van Gaal också, för den delen.
Ja, det tror jag också, för att han vet ju vad Solskjaer har för filosofi. Han jobbar ju ändå under Sir Alex då som ungdomstränare. Han tror jag tar för givet att han kommer att ta tillbaka The United Way, vilket han har gjort. Och jag tror precis som du säger, Frida, att han är hur lugn som helst nu med att klubben är i just här och nu i de optimala händerna. Sen om det är det på längre sikt, det återstår att se. Och därför tycker jag för mig att vi sa det när den här rekryteringen gjordes, att det här är det optimala, för att de behöver köpa sig tid och göra en gedigen process kring vem som ska leda dem in i framtiden. För nu har de gjort så många felrekryteringar med Moyes, med Van Gaal, med Mourinho. De har inte råd att gå fel igen, så att nu måste de verkligen göra den grundligt, och därför var det en optimal lösning att ta in honom. Att han dessutom gör det så bra nu, ja, då får de ytterligare en kandidat till jobbet.
Men alltså, ärligt talat, alltså just nu, alltså bortsett från Pochettino, så jag kan inte se någon som skulle vara så där mycket bättre än Solskjaer. Så att han skulle gå in och bara ta det. Jag är inte så övertygad om att Zidane hade gjort ett bättre jobb än vad Solskjaer gör.
Nej, inte
just nu.
Hittills i alla fall. Sen är det så, det kan ju vända snabbt.
Ja,
alltså.
Absolut. Det är ju därför man är lite försiktig.
Och det är det som är grejen, att segra ger ju en arbetsro i liksom i alla led. Sen när det kommer förluster, då börjar det ställa tuffare frågor.
Precis.
Och då kan det också vara så att att spelare börjar grymta, och då ska man hantera de problemen som uppkommer då. Och då kanske man inte hanterar dem på rätt sätt. Och då kan det bli följdeffekter av det. Så att jag tycker nog det är rimligt att avvakta en bit in på våren här och se.
Det är som sagt därför man sitter nästan och lite väntar på första förlusten, för att man är spänd på att se hur de ska hantera det.
Sen är det ju, vi kan ju säga det, Lindelöf har ju faktiskt stigit fram och hittat en liksom grundnivå nu som är så otroligt mycket högre än vad han höll under hela förra säsongen faktiskt. Nu när de mötte Arsenal, så tyckte jag väl kanske inte att de sattes på jätteprov i andra halvlek. För jag tyckte att Arsenal spelade ganska dumt i den matchen. Och ganska uddlöst, framförallt i andra halvlek, sista halvtimmen. Men han sätter ju inte många fötter fel.
Nej, får väl säga någonting om Arsenal i den här matchen också då. Som det såklart finns en hel del frågetecken kring. Och det gäller ju försvaret. Offensivt vet vi, där har de ju spelare som kan öppna upp de flesta lag, och som vi såg ju firma Aubameyang och Lacazette sätta en även i den här matchen.
Ja.
Men bakåt, alltså försvarsspelet på egentligen båda de två första United-målen lämnar ju en del i övrigt. Det är ju det är jättefina bollar från Lukaku, men det är ju ingen som plockar upp Alexis Sanchez till exempel i den löpningen.
Nej, och det var ju mycket snack där när Emery förändrade formationen inför den här matchen. Det såg ut som att det skulle bli diamant inför matchen, men han gick ju istället för att spela Iwobi på vänsterkanten. Men jag tycker inte det var fel. Jag tycker inte han gick snett, utan Arsenal var ju faktiskt mycket bättre i den här matchen första 25 minuterna och var ju dominanta och borde haft ledningen i paus. Men när man har det försvaret man har, och men det är ju inte, jag kan inte säga att det är Emerys fel att Kolasinac gör en jättemissbedömning när United gör 2-0. Istället för att falla står han kvar, och jag vet inte hur han tänker i det läget. Och det är klart att det blir fritt fram då, och 3-2 läge och så vidare. Och precis som du säger på första målet där, det är så osynkat. Men det är, återigen, jag tycker det är mer individuella saker än att det är det kollektiva. Sen i andra halvlek tycker jag att det var tydligt att United hade en bra strategi för att stänga ner Arsenal. De centrerar ju extremt mycket med sin backlinje, så de stod bara och väntade på att Arsenal skulle spela in den där bollen i straffområdet och börja kombinera, Och Arsenal har ju inget annat. De kommer inte slå det tidiga inlägget, för de har inte den liksom anfallsstrategin, utan de kör ju liksom in i bergväggen då. När, ändå när United centrerar sin fyrbackslinje inne i straffområdet, då ska de i alla fall in där och gröta.
Mm.
Och United stod bara och väntade på det. Och de är ju så skickliga Arsenal just i det spelet. De har ju gjort till sitt kännetecken i senaste decenniet. Så att ibland gör de ju det så bra som man i alla fall kommer igenom. Men det var uppenbart att United bara stod och väntade på det.
Ja.
Mm. Frågan är ju nu också om skadan på Koscielny, hur allvarligt det är. Det är förstås det de behöver absolut minst för tillfället.
De skulle behöva en Koscielny som ryckte upp sig snarare än gick och skadade sig.
Jo, såklart. Men vad är alternativen bakom också? Det blir ju tyngre och tyngre. Alltså, man har redan Bejerin borta. Så det är klart att nu måste man liksom kanske ändra om ännu mer.
Ja. Verkligen. Minns också ett annat tillfälle när Arsenal står helt samlade i försvar och Pogba utmanar vem det nu är, jag tror kanske Torreira eller någon, står en mot en, men precis utanför straffområdet och Arsenal är samlade, lyckas gå förbi, hitta ett väggspel med Jesse Lingard, tror jag, som spelar ner till Pogba som också helt plötsligt är fri. Där är det ju Peter Cech ute och räddar det friläget. Han gör det väldigt bra, rusar ut där check i sista stund. Men jag menar, där spelas ju United igenom Arsenals försvar väldigt enkelt, trots att de är helt samlade. Det är lite oroväckande faktiskt. Ska vi ta oss vidare då? Det har spelats fler matcher. Det har varit FA-cup. Om det är någon som har missat det, så de här matcherna, det sker alltså i FA-cupen. Eller vad heter det? Det heter säkert någonting med Emirates, va?
Nej. FA-cupen är väl FA:s liksom. FA-cupen.
Ja, jag är inte säker på det.
Nej, det är mycket möjligt. Det är ingen
Liga-cupen
sån här.
Jag har aldrig brytt mig om och kolla de där sponsornamnen på FA-cupen.
Det är ingen sån här energidrycks.
Carabao Cup.
Ja, för mig är det Liga-cupen och FA-cupen. Ja,
så är det ju. FA-cupen fortsätter då med Crystal Palace, Tottenham och Chelsea, Sheffield Wednesday.
The Emirates FA Cup,
jag sa ju det.
Det kan inte vara, men för Carabao Cup hör man ju ändå ganska mycket. Men The Emirates Cup har jag aldrig...
Det är från i år.
Måste kanske nämna också att Millwall besegrade Everton bara sådär i förbifarten.
Ja, jag tänkte att vi ska komma dit. Det var lite stök där också. Everton supportrar som röjde runt. Eller ja, Millwall supportrar som röjde runt också.
Jag tror att Millwall supportrarna hjälpte
till. De röjde runt med sig själva, eller?
De var sig inte för en ordentlig fight.
Nej, så var det. Men Tottenham och Chelsea spelade båda på söndagen med olika resultat. Uppföljning då från Liga Cup semifinalen från torsdagen innan då, som vi inte heller har pratat om, så vi kan väl knyta ihop de två säckarna och börja med Chelsea-Tottenham på Stamford Bridge, som ändå blev rätt rafflande till slut med en straffläggning. Jag missade ju det här, jag gillar ju mina straffläggningar, men som jag förstått det så var det egentligen bara en riktigt dålig straff, och det var Eric Dier.
Ja, sen så får ju, alltså Jorginho, han får ju inte lägga den typen av straffar. Det är ju fruktansvärt när en spelare går fram och bara helt nonchalant låter bollen rulla in i typ 1 kilometer i timmen. Men den är liksom, målvakten är ju redan åt andra hållet.
Ja, så att han har ju fintat bort målvakten så att han är och köper korv.
Men att göra, alltså, jag fattar inte om man kan vara så kylig. Alltså det, då har man is i liksom ådrorna.
Mm.
Men tänk om man missar en sån, det är ju pinsamt.
Ja, det är pinsamt.
Men det skiter han i en straffläggning i ligacupen.
Vem var det som slog en Panenka som målvakten bara stod och väntade på?
Ja, det har ju funnits många.
Det
men jag tänker på vår vän Diego Armando Maradona tillbaka på VM 90. I kvarten då mot Jugoslavien var det väl. Då bränner ju han en sån straff som målvakten liksom... Han kan nästan ta ett steg fram och bara plocka upp bollen. Ja. Så det är knappt styrfart på bollen. Ja. Och sen i semin då mot Italien, så han är ju Maradona, så han får ju såklart slå straff igen. Mm. Och då bara fintar han ner Stanga, gör samma sak, rullar in den. Mm. Det är ganska kallt. Och då sitter den. Och Argentina vinner i VM-final.
Ska tillägga att Lucas missade ju sin straff också. Så att stackars Erik Dier ska inte få all skit.
Nej. Men det har varit en tung vecka för Tottenham. Ja. Som nu verkligen börjar, det börjar kännas nu, alla de här skadorna.
Ja, och det är väl...
Det är ju inte konstigt att det är så. Och visst att man kan förlora hemma mot, eller borta mot Chelsea i en semifinal. Men sen att följa upp det då i FA-cupen med att åka till Selhurst Park och få stryk med 2-0 mot Crystal Palace. Det på något sätt cementerade ju känslan kring Spurs just nu, att det är ett lag som helt enkelt är så decimerat att det kommer vara svårt för dem att få så mycket resultat med sig så länge spelet ser ut så här och så länge de har så mycket nyckelspelare skadade. Det är känslan man har.
Ja, och om vi tänker oss Pochettino då, alltså, han kan ju inte göra så mycket mer heller på något sätt. Det känns ju som att han försöker kräma ur det mesta han har ur den här truppen som han har jobbat med för tillfället. Så att där tycker jag det känns svårt att sätta mer, att han ska liksom få mer skit för den här perioden de är inne i. Alltså med facit i hand så är det väl trots allt så att ja, man gjorde inga värvningar under sommaren. Och då har man färre spelare att tillgå när man hamnar i en sån här situation. Sen är det ju otrolig otur för Tottenham att det känns som att allting kommer på en gång. Att, alltså Harry Kane har man ju lyckats klara sig utan tidigare säsonger också. Han brukar ju ändå ha en liten skadeperiod. Särskilt under våken är oftast våren också. Han är borta en del. Men då har man alltid lyckats ta sig igenom den för att Dele Alli har varit frisk och sådana har varit där och så. Och när de inte finns att tillgå så blir det ju så otroligt tydligt att då är det ju inte, det är ju ingenting kvar överhuvudtaget. Och att lägga över det här ansvaret på de unga spelarna är ju också väldigt mycket att begära.
Mm. Ja, men tittar vi på laget som då ställde upp mot Crystal Palace igår, så har du visserligen då Gazzaniga i mål, han har väl blivit lovad att spela cupmatcher. För Juris var med på bänken. Men sen har du en trebackslinje med Foyth, Davinson Sanchez och Jan Vertonghen, vilket känns helt okej. Men sen blir det ju då Kyle Walker-Peters, Oliver Skipp, Eric Dier och Kieran Trippier där framför, eller Kyle Walker-Peters och Trippier ska vi kanske räkna in i backlinjen då till en fembackslinje, men där framför George Nkudu och Lucas Moura med Fernando Llorente längst fram. Det är ju inte, alltså utan alla sina liksom stora spelare så känns det här inte som ett topplag i England. Alltså, det här hade kunnat vara...
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
At Swansea.
Crystal Palace.
Ja, absolut. Alltså, det är ju de bästa spelarna som gör skillnad och nu är de ute ur ekvationen och då är det ju ingen större skillnad mellan ett topplag och de här som ligger precis bakom, alltså Watford och de här. Och då är man typ ett mittenlag i Premier League och då kan man gå för stryk mot vem som helst. Det brukar vara ganska ofta som när det är någon spelare borta och så ska man åka och ha någon sån här lite halvsvår borta match i Premier League, då brukar det inte vara någon slump att då kommer den där förlusten. Om City åker till exempel utan Fernandinho och har en lite halvsvår borta match, eller om Tottenham har en halvsvår borta match utan Kane och sådär, då är det då de kommer. Så att, jag var inte förvånad över den här förlusten. Jag håller med om att Pochettino kan inte göra så mycket åt det här. Sen finns det ju någon aspekt i att managern är ju ansvarig för att det blir en skadekris. Sen kan man alltid dividera om hur stort det ansvaret är, om det ska läggas mer på klubbledningen som inte har värvat tillräckligt eller vad det är. Men ett visst ansvar har ju han också för att de har många skador. Sen tycker jag det är en jätteintressant diskussion, den som han själv nu är inblandad i efterdyningarna kring den här Crystal Palace-förlusten, och det är ju just det där med vad kan man kräva av Tottenham? Det har ju varit väldigt mycket snack om det här. Det kommer liksom alltid samtidigt nu. Den här vintern känns det som nu kommer allt samtidigt mot Pochettino att du måste vinna titlar. Det har inte varit så mycket snack om det tidigare år. Nu känns det som att det är liksom ett mantra som bara liksom går från alla håll. Och det är klart, när någon drar igång den debatten så kanske andra också får upp ögonen för att ja, det kanske är dags att börja vinna något. Mm.
Två potentiella titlar borta på 4 dagar.
Ja, precis. Och jag menar, det är ju jäkligt olyckligt att de har den här skadekrisen precis när de går in i liksom 2 turneringar i ett kritiskt skede. Och jag menar, det är ganska små marginaler, en straffläggning från att vara i final i Ligacupen. Ja. Så att det är väldigt liksom små marginaler man balanserar på där. Jag hävdar ju att han har gjort ett fenomenalt jobb utan titlar i Tottenham. Om man gör bokslut i sommar här utan en enda titel så har han i alla fall varit en helt otroligt bra tränare och gjort en formidabel managerinsats under de här åren. Det är inte liksom, allt handlar inte om titlar när man är Tottenham. Nej. Är man Manchester City, är man liksom på den nivån, då ska man vinna titlar. Tottenham har aldrig varit på den nivån under Premier League-eran. De har haft en ambition om att etablera sig uppe på topp 4. Först var det att ens slå sig in på topp 6, då har de lyckats med. Nu är det etablerat på topp 4. Och nästa steg är att börja kriga om ligatiteln på allvar.
Och de har gjort det med nästa otroligt steg. Mycket mindre budget än precis. De andra. De har ju det är så stor skillnad i lönebudget framförallt mellan Tottenham och de övriga topp 6-lagen.
Och jag tror att han hade kunnat satsa på att vinna en ligacup-titel tidigare år. Gå all in på det. Men då hade det kostat i ligan istället. Mm. Eller på någon annan front.
Jag tycker det är lite synd också att den här arenan, att det blev så dålig timing på den också och alla problem som den har medfört. För att det är ju ingen hemlighet att den har tuggat pengar på ett sätt som har gått ut över alltså transfermarknaden också, och när det gäller att plocka in nya spelare. Jag tror att hade de kunnat flytta in på den så som det var planerat också, så hade ännu en sån här stressfaktor släppt lite. Jag tror att det har tärt på dem ganska mycket, så att det har varit mycket så här fram och tillbaka, de har inte riktigt vetat. Och det var ju snack om det där också då när Harry Kane, alltså för liksom 1,5 år sedan, så var det ju snack om att nej, men Kane kommer att vilja göra en sista säsong i Tottenham, i alla fall på den nya arenan. Alltså att vad mycket det där, typ han vill leda Tottenham. Ja, men så har det liksom inte blivit så. Den har inte kommit dit. Och där lider jag lite med Pochettino. Mm. För jag tror hade han haft bättre förutsättningar där. Om allt det hade gått som det var tänkt och så.
Allt gått som det hade tänkt. Så hade han haft en transferkassa i sommar också. Nu är ju mycket utav
sen är det ju helt
problemen
rätt att satsa på det av Tottenham, tycker jag. Alltså bygga
en arena. Nu har de helt plötsligt 9 miljarder de ska skaka fram på något sätt. Det är klart att det kommer sätta djupa spår i transferstrategierna framöver. Så är det ju. Man kommer ju behöva sälja för att köpa antagligen. Och då har de ju 3-4 spelare med väldigt högt värde på. Och ett gäng spelare runt omkring med inte så högt värde på. Vi såg en Dembélé till åren nu då visserligen, men går för ganska lite pengar än av deras bästa spelare ändå de senaste åren. Och det är svårt att se hur de ska kunna återinvestera i den här truppen med den här stora ekonomiska förlusten på arenan utan att behöva sälja av någon av Christian Eriksen, Dele Alli eller Harry Kane. Och Harry Kane kommer de väl gå över alla möjligheter för att slippa sälja. Han är ju deras talisman verkligen. Men Christian Eriksen med 18 månader kvar på kontraktet, som inte har velat förlänga, inte haft den diskussionen. Det är klart att kommer ett bud där, så tror jag de kommer lyssna. Vare sig de vill eller inte, jag tror att de blir helt enkelt i en situation där de måste. Och det är synd för det här, för det som Pochettino har byggt upp. Han har ändå byggt upp ett lag med spelare som verkligen verkar trivas och som inte själva känner, tror jag, att de måste därifrån för att uppnå någonting eller lyckas någonting. Jag tror att de känner att de har en möjlighet och en kvalitet i det här laget som är tillräckligt hög. Men att de kan bli nödgade att liksom decimera de här styrkorna och på något sätt börja om igen och börja utveckla nya spelare för att ta dem till liksom den här världsklassnivån. Det kommer sätta avtryck och det är såklart det är olyckligt för Tottenham. Sen är det ju inte för inte som Pochettino också jagas utav Real Madrid och Bayern och Manchester United just nu. Alltså det är de två största klubbarna i världen. Och att han är ansedd som en av de absolut främsta tränarna och framförallt spelarutvecklarna i världen. Det är efter det han har gjort i Tottenham. Det,
det, men sen är det ju det. Jag tycker det är intressant den där diskussionen. Det kan man alltid ha med just vad är titeln värd? Det är klart att man där och då, om man vinner den, så säger man ju att den är värd hur mycket som helst. Mm. Alltså det är ju klart att det är roligt att vinna, men vad hade Wigan valt idag? Mm. Vinna FA-cupen eller vara kvar i Premier League? Idag? Mm. Vad hade de valt? Nu när man vet att de inte har tagit sig tillbaka. Förmodligen vara kvar i Premier League.
Kanske.
Förmodligen.
Förmodligen. Det beror nog på vem du frågar
det. Ja, det kan vara så.
Det kan ju vara det är liksom
samma sak med Swansea. De åkte ur. Det kanske är så att vissa tycker att det är så kul att vinna ligacupen så att det får kosta några år liksom nere i andra ligan och sådär. Ja, fine. Men det är inte säkert man kommer tillbaka.
Nej. Nej, och så är det väl med alla titlar, alltså inklusive ligatiteln också. Alltså det kostar att vinna en titel. Och det behöver nödvändigtvis inte vara så att den som vinner ligatiteln helt plötsligt har bäst ekonomi, alltså långt ifrån. Nej. Det finns många exempel på det i Allsvenskan också. Kostar att vinna SM-guld. Alltså det syns sen på bokföringen. Att, ja.
Sen kan jag tycka som Leicester gjorde när de ju vann ligan från ingenstans och sen ska spela Champions League året efter, och de satsade ju verkligen på Champions League, och det gick ju ut över deras kommande säsong. Alltså de hade ju kanske en chans där att försöka etablera sig de också som en topp 6-klubb. Istället så kände de ju att fan, det här är kanske vår enda chans någonsin att spela Champions League med Leicester, alltså för att ge våra supportrar det här, att ge det här en ärlig chans, och de tog sig ju ändå till en kvartsfinal, ja. Liksom och sådär, att det kostade dem ju väldigt mycket. I backspegeln skulle de satsat allt det krutet, investerat i att försöka hålla kvar en Kanté som med en utköpsklausul, det hade varit svårt, de hade fått betala en lön och sådär som de inte hade kunnat betala någon annan spelare. Ja, men alltså gjort det på ett annat sätt och verkligen, verkligen fokuserat istället på att försöka slå sig in och bli en topp 6-klubb på lite längre sikt. Och bara vaskat Champions League, spelat med reservlaget. Då kanske de hade lyckats med det. Kanske inte.
Sen gjorde de ju ändå, de såg ju till att behålla två av sina bästa spelare, ja. Jamie Vardy och Mahrez. Det gjorde de ju faktiskt. Gav dem jättehöga löner ju, med deras mått mätt. Så att det, ja.
Ja, de gjorde ju det de kunde. Men som sagt, det är svårt så här. För någonstans, är man inte någon av topp 6-klubbarna och man får möjligheten att göra saker, till exempel spela Europa, tänker som Fulham när de spelade Europa League eller gick långt och satsade på det ju. Och Wigan liksom, var är Wigan nu? De är väl i Championship igen, men de var ju nere i League One och härjade ett tag också.
Ja, det är väl det svåraste inom fotbollen överhuvudtaget, måste ju ändå vara kontinuitet. Och särskilt då om du är en lite mindre klubb och försöker hålla det kvar då, alltså i toppen. På det sättet har ju Tottenham gjort det, precis som vi har sagt. Väldigt, väldigt bra. Att de har, alltså att Pochettino ändå har gjort Tottenham till ett lag man inte räknar bort längre där uppe.
Nej.
Och bara det är ju en bedrift i sig. Sen är det svårt att hålla sig kvar om man inte har de ekonomiska musklerna som andra har.
Chelsea, Sheffield Wednesday. 3-0, det var inte så mycket att skriva hem om kanske, det är så stor klassskillnad mellan de här två lagen. Men vi fick se en Gonzalo Higuaín starta för Chelsea, debut då i den nya klubben. Och vi fick se ett Chelsea som kanske då hittar en spelform igen, men det som var ännu mer intressant är ju målet som Hudson-Odoi gör. På något sätt kroppsspråket efter på spelarna runt omkring och de andra juniorspelarna springer fram och pekar på namnet på ryggen och såna här saker. Det är så otroligt mycket snack om Hudson-Odoi som har lämnat in transferbegäran för att få lämna för Bayern München. Att han ändå startar en sån här match i det turbulensen som är kring honom just nu. Och så går han in och så gör ett sånt klassmål med den nedtagningen, Cruyff-finten i straffområdet och så hänger dit den. Det är speciellt.
Kan ju också vara så att det är en liten vikt som har lyfts från hans axlar. För det, jag kan tänka mig att det här är ju säkert ett jättesvårt beslut att ta, huruvida man ska stanna kvar i Chelsea och försöka kämpa om en plats eller dra till Tyskland. Och jag är fullkomligt övertygad om att ja, men Sancho och Nelson så här framgångar nu i Bundesliga har säkert påverkat hans val, eller kommer påverka hans val, och hur det nu än blir. Så han måste ju liksom tänka, han måste ju tänka på sig själv i det här fallet, och tror han då att det bästa steget för honom är att gå till Bundesliga, vilket jag kan tro att det nog är, för det är alltid bra att byta miljö, tror jag. Så är det ju så. Mm.
Framförallt är det ju ett bra steg med tanke på att Bayern kommer pensionera sina yttrar efter den här säsongen, är ju känslan, med Robben och Ribéry som har blivit väldigt ålderstigna.
Mm. Alltså, ingen av dem startade i helgen, eller vad fanns med i truppen i helgen.
Det kommer gata fram för han för att liksom etablera sig i en av Europas absolut största klubbar, som dessutom har en historia av väldigt bra på att utveckla spelare i den miljön. En förlåtande miljö där det inte liksom kostar för mycket att vara dålig en, två veckor, utan Bundesliga är lite mer, ja, du kommer ligga i toppen ändå och du kommer få nya chanser. Jag tror att det är klockren miljö för honom. Däremot är jag ju lite ledsen över att Chelsea får fram en sån här superspelare. Ett Chelsea som har jättesvårt att få fram spelare till sitt A-lag som har gått igenom det där filtret, som nu tappar vad det ser ut som då, Hudson Odoi. Jag tror att det kommer sluta med att han går.
Antingen, tror du?
Ja, antingen nu eller i sommar. Jag är helt säker på det. De kommer bara öka budet i sommar, och sen kommer han och hans agent trycka på ännu mer, och så kommer det bli så till slut. Det gör mig lite ledsen när det kommer fram spelare av den här kvaliteten, att inte ens de kan få chansen att slå sig in i Premier League. Det är klart att det är ett problem för Premier League-lagen. Vi har ju ett annat exempel i Phil Foden som är en exceptionell talang. Som, ja, det liksom, dörren är ju stängd. Mm.
Ja, det, och vi ser ju vad den som har tagit klivet och gjort det med störst utropstecken, alltså Jadon Sancho, han alltså registrerade för 9 assist den här säsongen. Det är alltså tredje bäst i alla de 5 högsta ligorna i Europa. Och han är 18 år gammal.
Mm. Ja, men tänk att få betalt för att ta en sån chansning. Mm. För att han var ju på sätt och vis ändå först med att göra det. Mm. Det var ju alla höjde ju på ögonbrynet när man fick reda på det. För att, alltså, vem lämnar Manchester City med Pep Guardiola och sådär och så går till Dortmund? Ja, men det gick hur bra som helst. Mm. Så att, ibland lönar det sig att våga lite. Mm. Ingen minns en fegis.
Nej, exakt. Ja. Chelsea som sagt vidare både då till final som då blir mot Manchester City i Liga-kuppen och vidare i FA-kuppen. Vet jag inte vilka de kommer ställas mot härnäst. Intressant ändå med Higuain start, att han är klar för klubben, han startar direkt. Såg väl inte sådär superöver den. Som target, skicklig huvudspelet, han är ju stor och stark. Har väl inte, det kommer dröja en liten stund innan han hittar rätt i tajmingen med resten av spelarna såklart. Och,
Tyvärr inte sett matchen ännu, så att jag får avvakta med Higuain bedömningen.
Jag har noterat att han är så himla dyr i fantasy redan. Ja, men det är liksom, de har högst ställda krav på honom.
Ja.
I alla fall.
Ja. Nej, jag tror kanske inte att han kommer ösa in mål för Chelsea resten av den här säsongen. Jag tror däremot att han blir väldigt nyttig. Han kommer att spela väldigt mycket för att han ger Chelsea den formen som jag tror Sarri vill att de ska ha. Med Hazard på rätt plats, inte minst då. Så att jag tror han kommer att spela mycket. Jag tror att därför kommer han vara väldigt nyttig för dem. Så klart han kommer göra några mål. Det gör han ju alltid. Men jag tror de som förväntar sig att han ska komma in och göra 10 mål på de här resterande 16 matcherna, det har jag lite svårt att se faktiskt. Han har inte riktigt haft det målsnittet heller de här 2 sista säsongerna. Det har ju stannat av lite grann. Han gjorde väl 16 på 36 matcher tyckte jag såg för Juventus förra säsongen. Och då är det klart att han fick spela 36 matcher och gjorde ändå inom situationstecken bara 16 mål. Men för att vara Higuain så är det ju bara. Vi minns ju när han dundrade in uppåt 40.
Han kommer ju få bra distribution här av Hazard, för han skapar ju typ 5-6 chanser per match åt sin striker om han är på humör.
I ligacupen ställs man då mot Manchester City, som inte har ställts på några större prov den här veckan.
Inte jättekonstigt för sig när man ställer ut ett hyfsat starkt lag.
Ja, och de har mött lag som inte har kunnat matcha dem överhuvudtaget. Vilka var det de mötte nu?
Burnley, va?
Det var Burnley i helgen i FA-cupen och ligacupsemin. Hade de 9-0, va? Från första mötet med sig i returen. Slutade 1-0 där, men man kan tänka sig att de inte gick på full fart riktigt.
Burton, stackarna.
Stackars Burton, ja. Burton och Burnley.
De var ju väldigt bra i helgen, tycker jag. Jag kollade lite grann på den matchen med ett öga. Det var en sån där match där man ser liksom att motståndarlaget de har ju ändå en plan för hur de ska försöka liksom försvara sitt eget straffområde, men det går inte. För de är för bra på att slå fram den sista passningen. De sitter med sån jäkla precision och sån otrolig timing. Och det är sån där match som, ja, det är liksom, det kan bara gå på ett sätt. Och man känner redan från start att det här kan rinna iväg.
Ja.
Noterade också att Nick Pope stod i mål. Jäklar vilken konstig säsong han har haft. Tänk att gå från liksom en VM-plats till skada. Till att inte... Ja, men då är Heaton tillbaka. Alltså, det är otroligt märklig säsong han har haft. Frågan är vad som händer med honom också sen efter säsongen. Jag tror inte att han är nöjd med att vara andra val i Burnley, liksom.
Nej. Förmodligen inte.
Vi glömde, innan vi klarar med cuperna här, vi glömde ju faktiskt nämna att Connor Wickham gjorde mål för Crystal Palace. Ja. Det ska ju faktiskt lyftas med tanke på att det var 799 dagar sedan han gjorde mål. Connor Wickham har aldrig varit någon favorit i min bok. Det har ju snarare varit en av de där som jag hävdar he has stole a living in football. Jag har aldrig sett storheten riktigt hos honom.
Var det han som gick till City?
Nej.
En gång i tiden?
Nej.
Det var inte det?
Det gjorde jag inte.
Connor Wickham.
Värvades från Ipswich. Det var väldigt mycket snack om honom när han värvades. På den tiden var ju 5 miljoner pund som jag tror han köptes från Ipswich. Det var jättemycket pengar. Så han värvades till Sunderland då.
Just det.
Sen var han utlånad till Sheffield Wednesday, utlånad till Leeds och nu är han i Crystal Palace sedan 2015, läser jag här. Och han har ju varit väldigt skadedrabbad, det ska sägas. Han har varit väldigt skadedrabbad, det har ju såklart påverkat hans karriär. Men jag tycker att han är väldigt endimensionell.
Mm. Han är stor och lite trög.
Ja, det är ju en sån där spelare som hade väldigt stor fördel av sin fysik när han var junior och blev upphype av den anledningen.
Mm. Och helgens stora skräll, du var inne på det Frida, att Millwall slår Everton. Everton som verkligen är nere i en deppig trend just nu.
Hur går det för din favorit Marco Silva?
Nej, det går ingen bra just nu. Just nu så går det faktiskt inte bra alls.
Men man åker inte till Deden och plockar en seger och bara sådär, det borde man förstå.
Nej, och det förstås har ju varit mycket rapportering om stöket runt omkring. Som det är runt Deden då och då. De på något sätt den sista.
Och så skrattar man, var hemskt egentligen.
Ja, det är ju hemskt. Vi alltså ska inte relativisera det här på något sätt. Men det var stökigt och besvikna Everton supportrar.
Mål i sista sekunden också. Fast situation.
Ja.
Och det var ju inte som att de ställde upp
med... Det var ett riktigt skitmål var det.
Och det var ju inte som att de ställde upp med något jätte-B-lag heller. Det var ju alla liksom Sigurdsson, Richarlison, Calvert-Lewin,
Gomez,
Ding, Mina, Keane, Pickford. Det kan man inte heller skylla på. Nej. Så jag undrar också lite grann hur den där klubben mår. Faktiskt.
Ja, och som spelare som André Gomez, vad... Är han bra eller inte?
Jag vet inte. Gör du nu ut och dividerar där fortfarande? Han var ju väldigt het där tidigt på hösten.
Han var ju fantastisk mot Liverpool till exempel.
Ja,
det var han ju bäst på plan.
Det var han var super.
I just den perioden tyckte han gjorde flera riktigt bra insatser. Och man såg att det var en dimension som Everton har saknat tidigare. Nu är det ju väldigt mycket snack om att klubbar i Italien tittar på honom. Och att Everton har lite konkurrens där när det handlar om att säkra honom. Det var snack om Roma och Lazio, va?
Mm. Ja, men vi vet ju brytpunkten också. För kom inte ihåg det när jag sa att han hade gått, men sen så jävla bra så sa du att han var faktiskt inte bra i helgen.
Precis.
Och sen dess så har jag inte sett honom göra en enda bra insats. Någonting hände där. Kan det ha varit precis innan jul någon gång?
Stämmer, det var en match då. Jag minns inte vilka de mötte. Men
kan det ha varit Burnley eller någonting sånt?
Då var han inte alls liksom vaken överhuvudtaget. Mm. Och gjorde enkla misstag. Och kan tänka mig att han tappar bollen med något mål också. Mm. Och sen har han inte hittat tråden efter det.
Och jag är inte jätteimponerad av... Jag vet att det snackas väldigt mycket om Idrissa Gueye, men jag... Jag är inte superimponerad av det han har visat upp under säsongen. Och har man då två centrala mittfältare som inte levererar helt plötsligt, det är en ganska stor del av ens lag då som inte fungerar.
Mm. Jag vet att du har lite bråttom härifrån, Frida. Mm. Det är en sån dag idag. Så vi kastar in lite frågor då innan du springer.
Men ni kan fortsätta.
Det får vi nog göra. Kverulerar skriver: en skada på 2 månader på exempelvis Van Dijk, Firmino, Salah, Mané, Robertson, Alisson. Och det är Liverpools titelchans som ryker. Har jag fel? Om jag har rätt, hur mycket på Klopp är det att spelarna på bänken inte kan ersätta dessa? Jag säger, framförallt är det ju en spelare som inte går att ersätta och som en 2 månaders skada skulle vara katastrofal för, och det är ju Van Dijk. Där finns ju ingen bakom som kan kliva in på den positionen.
Jag tror inte Salah heller går att ersätta heller.
Nej.
Det är klart, de kan hålla nollan utan honom och peta in någon boll, men jag tror att anfallsspelet skulle bli väldigt lidande av att sakna hans liksom bara den där respekten han åtnjuter av motståndarna.
Mm.
Det är ju skönt för dem att ha Shaqiri i alla fall. Där får man ju säga att det var ju ett nyförvärv som var otroligt taktiskt smart och billigt.
Men så är det ju. Och till skillnad då från Manchester City som inte har den riktiga... Fernandinho är ju det vi har sett. När han har försvunnit under den perioden han var skadad, då märktes det skillnad. Och då tappade de. Det var ju då de tappade poäng egentligen. Mm. Det är väl den svagheten de har som skulle motsvara på något sätt i sin trupp. Så det är klart att det finns fler svagheter i Liverpool än Manchester City. Det är inte så konstigt. Byxmyndigheten skriver: hur ska Spurs ta sig ur detta i välbehåll? Går det ens? Finns pengarna och viljan från Levy? Alltså, Levy har nog viljan. Men...
Vilja är nog inget fel på, men som sagt, nu är det ju arenan. Det är ju arenan som tuggar pengar just nu.
Mm.
Och då finns det ju per automatik betydligt mindre pengar att lägga på spelare. Vilket man visade i somras när man inte värvade in någon överhuvudtaget. Så att jag är lite konfunderad. Tror väl inte, det händer väl inte någonting nu. Vi har bara några dagar kvar här av januarifönstret. Sen i frågan så får man ju sätta sig ner när den här jäkla arenan är invigd och klar och ordnad, så får man väl se vad som händer. Alltså, blir Pochettino kvar, blir Eriksen kvar, blir... ja, men det är nog mycket som kommer att hända under sommaren. Det tror jag definitivt.
Daniel Oveisikian skriver: frågar igen, hur funkar tränartransfers? Värmer man den enskilda tränaren eller även assisterande? Tränaren kanske föredrar sitt lag, sitt staff. Till exempel ansvarig för anfall, försvar och så vidare. Och så är det ju ofta.
Ja, alltså tränaren kommer ju i de allra flesta fallen vilja liksom ta med sin egen staff eller anställa sin egen staff.
Vi tackar Frida.
Tack.
Och ju mer resurser klubben har, desto mer folk kan man skicka ut. Då kan man ha råd att skicka ut kockar och allt möjligt. Men... på den här nivån vi pratar, så då anställer man ju en manager och så får den berätta om vilka funktioner man som han vill ha i sin stad.
Mm. Och det kan ju vara allt från scouting till coaching staff och sådär.
Absolut,
och så där,
men just när det gäller scouting grejer sådär, där jag kan tänka mig att man behåller mycket av scouter och så.
Det tror jag, men om man vill ha en särskild då, liksom, framförallt precis, om man kommer in som manager,
så kan det vara.
Så har man då ett scoutnätverk som man jobbar nära liksom, och man som man använder sig av, som man litar på, som man vet har en liknande syn på fotboll som en själv. Erik Anderberg skriver: Perisic, vilken position kommer han in i Arsenal? Ja, nu är han inte klar för Arsenal än, men vi kan väl slänga in lite silly här då. Det är ju ändå deadline day-vecka. Funkar diamanten då, eller blir det ändring i spelsystem?
Ja, jag skulle ju tippa på att han kommer in på en nytt roll och att han då kommer att ha en roll som liknade den som Iwobi hade mot Manchester United. Han ska gå mot en ytterback och utmana och komma runt och slå inlägg. Det är han ju otroligt skicklig på. Man kan ju också spela diamant med att man spelar med en kant som går brett och en kant som går inåt. Då är det inte någon symmetrisk diamant längre, men det går att göra på det sättet också. Så att jag tror att grunden för Arsenal det är fortfarande att få in Lacazette och Aubameyang som två ordinarie forwards i elvan, och sen ska de bygga det övriga efter, ut efter det. Diamant tycker jag är jätteintressant, men det kan vara även med Perisic i den formationen.
Robin Vramsjö skriver: är det samma tendens till nedgång vi börjar se hos Pochettino och Spurs nu som vi gjorde under hans sista tid i Saints? Kan det vara United-spekulationerna som får honom och laget ur balans, eller helt enkelt bara för mycket skador och tufft spelschema som ställer till det?
Ja, det är ju svårt att veta, men jag tror att det här nu, det handlar mest om skadeläget. Sen, som sagt, man är inte helt ansvarsfri för när det blir skador, så det är klart att han har en del i det också. Men jag har svårt att se vad han skulle kunna göra när de har de här avbräcken som de har nu, för att bara fortsätta rada upp segrar. Hur skulle det gå till?
Vi tar en fråga från Jesper. Han skriver: hur svårt är det att etablera sig i Premier League idag? Fulham och Cardiff har det svårt. Wolves klarar det bra, men de har ju sportchefen och pengar för köp. Wolves är inte riktigt jämförbar om man pratar med andra klubbar som har tagit klivet upp de senaste åren. Hur mycket nytt skulle ett Leeds behöva handla för att klara sig kvar under Bielsa?
Svårbedömt. Jag tror att man kan klara sig kvar Leeds nästa år om man går upp utan att liksom köpa en hel ny elva. Jag tror att man tittar på botten sexan, så finns det en del plankor att trampa på där, tycker jag, med klubbar som inte är speciellt slagkraftiga. Så att jag tror inte man ska vara överdrivet rädd för det. Däremot så är det ju svårt att stanna över tid, och liksom man kan ju samla väldigt mycket energi för att göra en säsong som Huddersfield gjorde i fjol och klara kontraktet, men sen att göra det år efter år, det är ju tufft. Och det är bara att titta på Huddersfield som exempel.
Brighton har ändå gjort det bra.
Väldigt bra.
Sen de kom upp.
Väldigt bra. Och där ser man ju också, de gynnas ju av att det finns ett antal plankor, för det är ju inget fantastiskt lag.
Nej.
De har inte värvat så mycket nytt. Det är inte liksom något. Det är inte så att man känner att det är Premier League-touch på deras lag. Det är liksom någon mellanting mellan Championship och Premier League, deras liksom elva.
Framförallt sen Steve Sidwell tvingades kliva av.
Exakt.
Vi tar en fråga som Sebastian Lilja. Varför får inte West Ham och Everton ihop det? Både åkte ur kuppen mot mycket sämre motstånd på pappret. Vad behövs för förändringar i respektive lag för att det ska gå ihop? Ja, det glömde vi ju, eller det nämnde vi ju inte, men West Ham fick ju faktiskt stryk av Wimbledon. Det var ju också en stor skräll.
Ja, kul för AFC Wimbledon.
Ja.
Den klubben som har gått hela vägen upp efter många sorger och bedrövelser i gamla Wimbledon. Ja, vad var frågan, sa du?
Varför får de inte ihop det? Ja. Lagen.
Om man det visste,
ja,
då hade man ersatt Pellegrini.
Jag trodde ju verkligen på Pellegrini i det här läget, för han har ju gjort det.
Han är ju oerhört populär i fanslägret, och jag tror att man har stort förtroende för att han är rätt man för att lösa det här. Men jag tror att det blir lite spretigt också när en av stjärnspelarna liksom så tydligt vill lämna. Och sen blir det turbulens kring det. Och sen vill han inte lämna längre. Och sen skriver han på nytt kontrakt. Ja, visst, nu är det lite lugnt på torpet. Men det har ju varit ganska mycket osäkerhet kring West Ham nu under januarifönstret här. Så förhoppningsvis lägger det sig nu, och de får jobba med det de har. Och då finns det ändå någonting hos dem som får mig att tycka att de är bra nog för topp 8, topp 9.
Det kan ju också vara så för ett lag som West Ham i det här skedet av en säsong. Man ser, vi nu kollar här, de har nästan 70% possession i den här matchen. Det har de ju nästan aldrig i några andra matcher under säsongen. De spelar ju inte riktigt på det sättet. Nej. Utan det är mycket omställningsfotboll, och nu så möter de då ett Wimbledon som såklart är så pass underlägsna spelare för spelare att de hamnar långt, djupt ner liksom, och det är de istället som får kontra. Och bara den liksom omställningen rent, när man inte har spelat på det sättet under säsongen själva. Det är ju inte så att West Ham för matcherna mot speciellt många lag i ligan. Det är inte deras sätt att spela på riktigt. Så det kan ju faktiskt vara missgynna dem, men som sagt, det är alltid kul när med framgångar för Wimbledon, och extra kul är det ju när de tar sig förbi MK Dons, som ju är det gamla Wimbledon på något sätt, som ni känner till. När han nämnde ju Everton här också. Vi pratade om det innan, men det verkar ju bara som att det inte är svårt att hitta en riktig förklaring till varför det inte går bättre för Everton.
Ja, jag också. Jag tyckte att de...
Det känns som att de har ett ganska
ungt utvecklingsbart lag nu också. Mm. Om man tittar på de försvarare de har fått in senaste 2 åren. Mm. Och Ding och Soma nu då. Och, nej, jag kan inte peka på något sådär specifikt. Utan för mig är det lite av ett frågetecken att de inte har presterat bättre. När de dessutom har Guds gåva till tränare enligt dig, så har de ju alla bitar på plats. Mm. För att... få till det.
Mm. Fotboll 999 skriver: ifall inte Klopp vinner titeln i vår, blir han ändå kvar i Liverpool?
Ja, det tror jag. Det är jag helt övertygad om. Jag tror att han ser det som ett långsiktigt projekt där han ska ta den där ligatiteln till Liverpool, och oavsett om han vinner eller inte så kommer han vara kvar. Han trivs nog väldigt bra där, och jag tror också att han drivs av tanken att etablera Liverpool på en högre nivå.
Mm.
Och en högre nivå skulle ju vara att liksom kunna aspirera på att vinna titlar år efter år.
Ja, och jag menar, det är inte så att Liverpool skulle sparka honom om man missade titeln. För missar man titeln så gör man det ju mot ett fantastiskt bra Manchester City. Det är ju ingen annan som kommer springa om dem. Och med tanke på att de antagligen kommer slå nytt klubbrekord i antalet inspelade poäng och så vidare. Det vore ju... vansinne såklart att se den här säsongen ändå som en väldig framgång, även om det inte blir någon titel i slutändan. Kalle Berglund skriver: Rabiot till Spurs. Sen har han även en av raden status på Eriksen, har vi pratat lite om. Tror ni Real klipper honom och Poch i sommar? Inte omöjligt. Det har ju varit min konspirationsteori hela tiden att Real Madrid linar upp Pochettino till sommaren här. Att de har krattat ett utgångsläge för honom. Men Rabiot är ju intressant, för att han verkar ju inte hamna i Barcelona nu. Han ska ju inte vara kvar i PSG. Vad heter de? Paris United, som är någon lokal fotbollstidning i Paris, att Rabiot ska ha nobbat Spurs för att han själv vill till Liverpool. Men det finns, han är ju Liverpools supporter, det har han varit ganska öppen med i sociala medier och såna här saker tidigare. Men om det inte finns ett intresse från Liverpool som han kände till, vilket jag inte tror att det gör, det finns möjligtvis andra positioner där Liverpool skulle behöva värva eventuellt någonting i januari, men de behöver ju inte en till mittfältare liksom. Det finns ganska mycket mittfältare, så de uppgifterna ger jag inte speciellt mycket för. Jag tror att han blir kvar i PSG helt enkelt den här säsongen.
Jag kan inte säga han går till Liverpool i alla fall.
Nej. Det skulle ju vara Spurs skulle ju verkligen behöva få in en Rabiot. Alltså en spelare på den.
Sen vet man inte hur bra Rabiot är.
Nej, alltså, det är väldigt oklart.
Det har varit så mycket
snack
om honom alla år. Men man vet ju inte, vad står han någonstans?
Ja.
Nej, jag vet inte, jag har inget svar på det.
Nej, jag är jätteskeptisk till Adrien Rabiots nivå egentligen. Han har spelat ett väldigt, väldigt överlägset PSG. Och såklart gjort det bra i ligan och sådär. Haft någon match i Champions League också där han har varit duktig. Men han har ju knappast varit dominant i någon match jag har sett honom. Så att han har ju däremot en väldigt hög, alltså en grandios självbild på något sätt. En hög svansföring och en mamma som fyller honom med självförtroende och jobbar hårt på agentmarknaden. Vet ni vad? Nu håller min röst på att försvinna helt och hållet här. Så att jag tror vi måste avbryta denna veckas Premier League-podd. Vi är inne i deadline day-vecka på torsdag. Om jag har någon röst då. Så det blir deadline day med eller utan mig.
Med eller utan din röst.
Ja, Om min röst håller så hörs vi då. Vi ska förhoppningsvis kunna få ihop en silverpodd före dess också. Kalle, dig kommer man väl kunna kolla på torsdag kväll också.
Kommer nog göra något instick på torsdag kväll, ja.
Och det blir ju en deadline day, en sån gammal hedlig som vi brukade göra. Det ser jag fram emot. Vi kör från klockan 6 till 12. Med lite extra material för er som är pluskunder kan vi lova också. Det ser jag också fram emot. Vet ni vad? Jag ska gå och dricka en kopp te eller någonting, vad fan man gör när man håller på att tappa rösten. Så hörs vi snart.